Hej, Kalle Norvald här. Nu har du möjlighet att lyssna på Hur är det med sexlivet utan reklam via Acast Plus. Fäll länken i avsnittsbeskrivningen för att signa upp. Hur sex.
Då är det dags för 12:e och säsongens sista avsnitt av min egna podd Hur är det med sexlivet. Jag heter fortfarande Kalle Norvald och idag har jag faktiskt bjudit med mig en som har hållit mig i handen, knuffat mig åt rätt riktning, ibland gett mig en spark i baken. Hon klipper podden och hon gör musiken till podden och heter Nikki Yrla.
Med sexlivet med Kalle Norvald.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Nu får jag gästa din podd.
Ja, jag har gästat din och Frejas podd Heteroakuten. 4 gånger tror jag.
2 gånger.
Ja, men det är väl 4 avsnitt.
Ja, det är det faktiskt. Ja. Det är helt sant. Och det är kanske inte sista gången heller.
Nej, jag väntar fortfarande på en inbjudan. Vicka på Heteroakuten.
Men nu är jag här.
Nu är du här. Du är inte bara heteroakutsanställd, klippare och musiker. Du är djurmamma.
Jag är djurmamma. Jag bor på en ö i Göteborg. Bara det.
Ja, bara det. Men när du har klippt podden här, vad har du liksom tagit med dig av att klippa de här 11 avsnitten som har gått?
När jag spelar in min podd Heteroakuten, som är en relationspodd som besvarar heterosexuella relationsfrågor ur ett lesbiskt perspektiv, så brukar vi spela in väldigt mycket längre än vad jag klipper. Men i ditt fall så har det ju verkligen varit content hela vägen.
Levererar alltså.
Levererar. Nej, men jag har tagit med mig väldigt mycket. Alltså, jag har suttit och antecknat en del under tiden också. Jag har fått mycket insikter om olika saker. Blivit irriterad vid något tillfälle. Mycket känslor. Också att det kändes som jag lärde mig ganska mycket där om minoritetsstress.
Ja, med Hanna Wallensten.
Just för att det som hon beskrev som minoritetsstress är mycket vad jag har tänkt som, i mina kretsar då, internaliserad homofobi.
Mm.
Men det är väl en del av det.
Absolut.
Och sen också avsnittet om rasism. Tänkte jag innan, hur ska det här lyckas vinklas till sex? Men det gick ju jättebra och var jätteintressant. Jag tror också det nådde folk på ett sätt för att Marco kände så himla vänlig. Mm. Att han gjorde det som man själv sällan orkar. Förklarar trevligt saker som egentligen borde vara självklara. Vilket gör att man lyssnar mer. Även om man inte orkar ta den fighten själv.
Ja, det är ju ofta i det här gebitet av yrke som man får samma frågor väldigt många gånger.
Mm.
Jag och Marco är faktiskt ganska överens om det, att ju mer gånger vi svarar på det, så till slut kanske vi inte behöver svara.
Så är det ju
faktiskt.
Eller
så kanske våra barn och barnbarn slipper behöva svara på samma frågor.
Skulle du kunna bli politiker?
Jag har ju varit det en gång i tiden.
Är det sant?
Ungdomsförbund.
Wow.
Jo, men det tror jag. Alltså jag tänker ibland så skämtar ju mina klienter när jag har psykoterapi att jag är lite som en politiker. När de frågar, men vad tycker du? Svarar jag så här, vad min åsikt betyder mycket för dig. Berätta varför. Så svarar jag inte på frågan. Jag går lite runt det. För det är ju inte heller mitt jobb som psykoterapeut att besvara alla mina åsikter. Men det är klart att jag delar med mig av dem ändå.
Jag blir nog ofta arg i de sammanhangen. Jag har inte klienter. Och jag blir inte arg på folk som skriver in till podden. Men om man får från personer som säger att hur kan lesbiska knulla om det inte finns en kuk till exempel.
Uh-huh.
När man har hört den för 50 000 i gången. Eller får jag vara med eller en applåd när man hånglar eller någonting. Så är ju jag inte glad och trevlig att besvara saker längre.
Nej, men det där tänker jag är en skillnad. För där är du i ditt privata jag när du är ute på krogen och hånglar. Hade någon ställt de frågorna mig i mitt privata jag hade jag nog reagerat annorlunda.
Mm.
Men ifall jag liksom är anlitad för att åka och undervisa eller i psykoterapeutstolen så svarar jag på ett annat sätt. Det är samma sak när du och jag sitter och gör andra saker när vi myser som kompisar. Då sitter ju inte du och jag och pratar så här.
Nej, då hånglar vi.
Då hånglar vi mest.
Ja,
och skriker åt människor på stan.
Precis, eller hur?
Så ja, jag skulle absolut kunna bli politiker.
Absolut, gud vad bra.
Det blir
då
nästa
startar vi partiet.
Ja,
sexlivspartiet.
Nej, men jag tänker att det ska heta mellanpartiet.
Eller
mittpartiet, vad säger man?
Mellangården.
Mellangården, där har vi.
Mm. Men,
nu skriver vi partiprogram på en gång. Och där fick jag hjärnsläpp. Eftersom det här är säsongens sista avsnitt så har ju vi samlat på oss lite samlade lyssnarfrågor för att någonstans go out with a bang. Så jag tänker så här, att vi bollar lite fram och tillbaka. Eftersom du också har din ingång som egen poddare så tänker jag att vi delar både på frågorna och svaren.
Ja,
och
jag kommer ju inte kunna hålla tyst.
Nej, ja, det är en av orsakerna för man älskar dig så jag tänker att det är svinbra. Så då tar vi fråga nummer ett. Jag jobbar som socialsekreterare med vuxna missbrukare. Vid utredningssamtal så frågar jag alltid om sexuell hälsa. Möter motstånd hos kollegor som vägrar fråga om något sånt. Och det resulterar oftast i att det är jag som blir miffot mitt i rummet. Det händer ju regelbundet att klienter berättar om övergrepp eller rädsla och oro för att de har någon sexuellt överförbar sjukdom. Att de blivit filmade och så vidare och så vidare och så vidare i all oändlighet. Lika med jättemycket viktig information. Utropstecken, utropstecken, utropstecken. Som jag behöver för att kunna erbjuda rätt stöd. Hur tycker du att jag ska prata med mina kollegor om detta? Har du något tips? Filmer, böcker om sexuell hälsa och missbruk? Tusen tack för mycket bra tv, podd och Instagram. Tack själv för frågan.
Ja, vilken bra fråga och
verkligen
viktig.
Alltså jag är ju gammal sostant från början. Jag jobbade ju mina tre första år som socialarbetare inom socialtjänst. Jag känner ju igen det här scenariot otroligt mycket. Nu jobbar inte jag i huvudsak med missbruk. Men hade ju förstås klienter som var i antingen liksom så kallat riskbruk. Att man brukade mycket preparat som en risk just. Missbruk är ju liksom nästa steg att man just behöver ha det för att fungera.
Jag tänker att alla typer av preparat som alkohol eller olika typer av narkotika gör ju också att man tänjer på sina gränser. Och det är klart att det blir mer, ja, men det blir mer övergrepp och att det finns väldigt stor problematik inom det. Jag tycker det är väldigt oroväckande att den här personens kollegor ser henne som ett miffo när det är extremt centralt säkert.
Men det är precis så. Alltså, oavsett liksom berusningsmedel, allt från alkohol till all narkotika, så händer ju någonting med vårt omdöme någonstans. Jag brukar lite slarvigt säga så här, men det vet vi alla som har druckit 1, 2, 3, 4 glas vin, att så här, det blir lite luddigare i kanterna. Det är på något sätt enklare att både gå över sina egna och andras gränser utan att man ens kanske registrerar det i stunden. Det är ju inte heller så konstigt att man ofta pratar om alkohol som den absolut främsta någonstans här övergreppsdrogen. Det florerar ju mycket att man tänkte att Rohypnol, det är ju en sån här datingdrog som var trendigt på 00-talet.
Otrolig trend.
Ja, fruktansvärt. Mm. Men man såg en ökad användning av det från personer som vill liksom göra kvinnor främst liksom mer sexuellt tillgängliga. Alltså man förgrep sig på dem under drogpåverkan. Men man ser ju att alkohol är en vanligt förekommande drog i samband med olika typer av övergrepp. Så egentligen, om jag ska inte liksom dra mig för att använda stora ord, på ett sätt är det ju tjänstefel att inte prata om sexuell hälsa i de här avseendena. Oavsett om man liksom utsätter eller blir utsatt så är det jätteviktiga teman att prata om sexualitet också med personer som är i missbruk. Och inte då bara kopplat till sexuella övergrepp utan också sexuell hälsa. Man ser ju att personer som har haft exempelvis ett amfetaminmissbruk många gånger också tar återfall för sexuella syften. Att sexet på amfetamin är så pass fantastiskt. Man blir jättekåt av en vitamin.
Aldrig jag märkt, jag äter ändå ADHD-medicin.
Men ja, okay. Men det är för att du just har ADHD.
Ja, just det. Det
så för oss neurotypiska hade det varit någonting annat. Ja. Men att där tar man återfall just för att sexet är så fantastiskt där jämfört med när man är nykter. Mm. Så det är jätteviktigt att prata om sexuell hälsa. Som en del av återfallspreventionen som socionom.
Jag börjar ju undra lite också, varför dina kollegor tänker att det här är någonting konstigt och att du är ett miffo. Tänker de att du är intresserad av deras sexliv? Eller vad är det annars som är märkligt med det? Mm. Jag tänker att det ingår väl i all typ av terapi överlag att man liksom tar in många delar av aspekterna i livet och en av dem är ju tveklöst sexuell hälsa.
Socialtjänsten jobbar ju inte med psykoterapi på det avseendet, men de jobbar ju med socialt stöd. Och preventivt arbete är ju en jättestor del och framförallt på missbruksenheter och med vuxna och ungdomar med för den delen.
Även om det inte handlar om det så tänker jag att det är jätteviktigt att man belyser och frågar. Ja, men en gång när jag var, det var inte så länge sedan, det här låter ju som ett skämt, men jag hade ramlat i bastun. Det var exakt vad jag hade
gjort. Känner ju dig, jag tänker att det inte alls är ett skämt. Nej. Det är helt in character.
Nej. Men jag hade ramlat i bastun, hela armen var helt blå. Och så var jag hos min läkare som frågade mig ifall jag hade en relation där jag blev misshandlad. Och det är ju jättepositivt. Jag tänker att det är en sån sak som ingår i alla yrken där man på något sätt har hand om människors hälsa och välmående på vilket sätt den är. Misstänker du någonting skulle du säga till?
Ja. Och du frågar ju också om olika typer av boktips. Och jag kommer också lägga in länkar till dessa böcker jag nu nämner i avsnittsbeskrivningen. Första boken vi rekommenderar, den är skriven av Hans Knutagård som är en socionomkollega till mig som heter Sexualitet och socialt arbete som tar upp sexologiska spörsmål utifrån ett socionomperspektiv i olika sätt. Sen vill jag också rekommendera Sexologi för psykologer och psykoterapeuter. Det är en bra grundbok just som beskriver sexologi lite olika perspektiv. Jag är lite partisk i och med att jag har skrivit två kapitel i den. Jag har skrivit ett kapitel om psykoterapi efter sexuella övergrepp och ett om sexologisk rådgivning för transpersoner. Men som sagt så ger det också en bra ram för att tänka sexologiskt i även socialt arbete och inte bara i psykoterapi.
Oj, gud, stan.
Då kör vi fråga nummer två.
Min man behöver sex för att ge närhet. Jag behöver närhet för att ge sex. Med 3 barn under 10 år hamnar man ganska lätt i osynk. Hur kan man komma runt det här och varför är det så?
Ja, orsaken varför det är så är ju för att ni är olika människor. Man har olika liksom lustar, man har olika sätt att visa bekräftelse och intimitet på. Det här är ju en av de absolut topp 3 vanligaste sökorsakerna till mig för parterapi. Det är just att man har olika sätt att både ge och få bekräftelse och behoven allt däremellan. Det finns ju ingen superenkel lösning på det. Men mitt standardtips som jag brukar tycka ändå hjälper ganska många människor, det är ju att bredda perspektiven på vad lust är för något. Att det inte bara behöver handla om liksom lusten till sex och intimitet. Utan också tänka på lust att göra roliga saker tillsammans. Stort som smått. Har man 3 barn under 10 så tänker jag mig att det är ganska mycket annat som man måste syssla med. Liksom praktikaliteter. Så man kan tänka att spela ett parti Yahtzee tillsammans för att få liksom en kontakt med varandra. Eller kolla på en rolig film tillsammans. Göra någonting som bara är
skeda i soffan.
Skeda i soffan. Det är inte att underskatta. Hitta den här berömda kompromissen någonstans. Det innebär inte att ena parten ska liksom förneka sina behov, utan det är ju att få till det här mötet.
Jag tänkte att det känns som en väldigt vanlig fråga. Det är ju ganska vanligt just det här med att, eller väldigt vanligt, att folk har olika lust. Men också så känns det som en ganska heteronormativ sak kring att mannen vill ha sex som ingång.
Ja, ska jag då berätta någonting som kommer skaka om din värld?
Berätta.
På min mottagning är det nästintill alltid tvärtom.
Är det sant?
Att det är mannen som har lägre lust i jämförelse med sin kvinnliga partner i heterosexuella relationer. Mm. Nästan till 80-85% skulle jag säga att det är så. Sen ska vi inte säga att det är så liksom på nationell eller global nivå. Alltså enligt forskningen så är det ju precis det du är inne på, att det mer är så.
Är det machokulturen då? Jag tänker att de som söker sig till dig kanske har en annan kontakt.
Ja, men jag tror kanske att det beror på att jag själv identifierar mig och lever som man. Att man då som annan man söker mig för att kunna liksom få någon form av kontakt med det. Mm. Det finns ju inte jättemånga manliga praktiserande sexologer Och då kanske man vågar närma sig de här temana i relation till mig på ett annat sätt.
Mm.
Men många gånger handlar det ju mer om på individbasis och inte jättemycket kopplat till genus. Så egentligen är det här tipset som jag gav tidigare kan vara applicerbart oavsett vilken könsidentitet man har. Men jag tror absolut på det du sa i en större nivå, att det oftast är männens sexualitet som tar större plats.
Ja, men precis, så att det kanske inte handlar om att det är så, men att det finns föreställningar om att det ska vara så.
Ja.
Och det kan ju också göra någonting med relationen mellan två personer.
Utan tvekan. Och slänga in 3 barn under 10 på det också, så är det klart att det skakar av mycket. Nej, jag blir stressad bara av tanken. Mm. Stress är ju en av de största lustbovarna någonsin.
Mm.
Det finns liksom positiv och negativ stress, men det här låter som en väldigt stark negativ stress.
Vad jag och Freja då i min podd brukar ge som...
Shameless plugging.
Ja, utifrån våra egna erfarenheter som, ja, det kanske inte är jättelätt att få barnvakt till 3 barn. Men att åka iväg på någonting själva. För att jag tänker att i hemmet så finns det liksom alltid någonting att göra. Det finns alltid leksaker att plocka upp, det finns alltid disk att fixa, det finns alltid någonting som stressar en och distraherar en. Så har man möjlighet att bo på hotellen, att, alltså det behöver inte vara i en annan stad, det kan vara i ditt centrum där du bor. Det behöver inte vara, nu ska vi åka hit och ha sex, men nu ska vi åka hit och ha egen tid. Och jag tänker att det också gör någonting med en, om man kan få till det någon gång.
Mm. En vanligt förekommande tips som jag och mina kollegor ju ibland närmar oss, det är det här med att schemalägga.
Det har jag gjort.
Ja, det har jag också gjort. Men att det funkar inte för alla. Men jag brukar inte tänka nödvändigtvis här schemalägga liggandet, utan schemalägga just partid eller intimitetstid för att skapa någon form av kontakt. Frågeställaren nämnde ju också det, att hon behöver ha en emotionell kontakt för att ge sex, och för hennes partner är det tvärtom. Och då behöver man ju någonstans givande och tagande i det. Det är det jag menar med den här kompromissen. Att man behöver inte förneka sina behov eller tankar och lustar, men mötas i att säga, men nu är det lite olikt i detta. Okej, men vi behöver börja någonstans. Så vart ska vi börja?
Och handlar det om en tidsstress, så kan det ju också vara att man schemalägger en specifik tid.
Absolut.
Att nu tar vi en timme här som vi myser eller ligger eller ser var det hamnar eller bara pratar om vi vill det. Och sen så tajmar man det.
Ah, ett till tips. Är det så att ni någon gång tänker, vi har inte tid. Stanna upp det och tänk, okej, vad brukar Kalle säga? Jo, han brukar säga så här, tid är allt vi har. Men det är ju hur vi planerar och strukturerar och prioriterar den tiden. Är det okej att det ligger lite leksaker här och där, hela vardagsrummet, för att vi ska ha tid att bara vara med varann?
Kan ni komma en timme senare till jobbet och lämna barnen på dagis innan och bara äta en lugn frukost tillsammans, eller ligga i sängen och bara sova ihop eller ligga lite innan? För jag tänker att ofta är det också att man tänker att man ska ligga när man går och lägger sig på kvällen.
Väldigt normativt och härligt.
Ja, men man har lagt barnen, eller även om man inte har några barn. Att man tänker att nu har jag gjort allting jag behöver göra, för nu ska man hem och ligga.
Ja.
Då vill man ju ofta sova.
Och är det så att en av er kanske är mer upptagen av det praktiska och så här, men jag kan inte slappna av om leksakerna ligger över hela vardagsrummet. Ja, men då kanske när en av er åker och lämnar barnen på förskolan där på morgonen eller skolan, så kanske den andra stannar hemma och röjer undan för att man sen kommer hem ska kunna slappna av och ligga med varandra till exempel. Och det är det som är målet.
Så det här kommer gå jättebra.
Ja, toppen. Toppen. Lycka till.
Lycka till.
Men nu hoppas jag att jag gjort det du önskar, så att du inte spär upp mig, Nicky. Fråga nummer 3.
Bling!
Bling! Hej Kalle. Genom att lyssna på din podd har jag förstått att jag har och alltid har haft ett så kallat tvångsmässigt onanibeteende. Det har pågått sedan jag var liten och tonåring, då jag onanerade var, när och hur mycket som helst. Nu håller jag mig från det offentliga, men kan ha fastnat i onaniskov på flera timmar där jag inte får något annat gjort. Särskilt under stress och press blir liksom kåt av stressen. Du har fått mig komma för sent, missa bussar, etc. Jag lider inte jättemycket av det, men är nyfiken på vad ett sånt här beteende kan bero på. Hade mycket tvångstankar som barn. Kan det här vara ett sånt beteende som har fastnat? Kan det ha en negativ inverkan på sexualiteten i övrigt? Kan få orgasm mängder själv, i timmar som sagt, men aldrig med en partner. För stressen påverkar mig negativt och en annan person är inblandad. Det vill säga på motsatt sätt mot när jag onanerar. Vad är detta egentligen?
Bra fråga.
Mycket bra fråga. Det här söker ju också människor mig för ibland. Just det här med tvångsmässighet. Frågeställaren ger mig väldigt mycket spännande information. Vad det kan bero på, ja, det är svårt att veta. Jag vet ju inte tillräckligt mycket detaljer kring bakgrund och sådär. Men Frågeställaren skriver också tvångsmässigt onanibeteende inom citationstecken. Det här är ju ett titel som många brukar ibland prata om, sexmissbruk till exempel.
Mm.
Frågeställaren verkar lite mer påläst. Det finns ju enligt forskning ingenting som kallas, eller jo, kallas kan det göra, men det finns inget som styrks i forskning att det skulle vara missbruk på samma sätt som typ alkohol eller andra rusmedel. Men då kan vi ju slå hål på det då. Sexmissbruk finns inte i det avseendet som missbruk av alkohol eller narkotika. Ja. Utan det handlar mer i så fall just som en tvångsmässighet. Lite som att många känner igen bilden att man liksom tänder och släcker lampan 28 gånger innan man går hemifrån till exempel. Och det har man sett på forskning också kan tas uttryck i sexuella beteenden. Frågeställaren formulerar sig också så här att nu håller jag mig från det offentliga men kan fastna i sko där man onanerar i flera timmar när man egentligen har andrat viktigt för sig. Det här skulle man enligt psykoterapeutiska skolan kunna se som ett försvar, det som kallas för prokrastinering. Alltså man försöker skjuta på viktiga saker på framtiden och istället ägna sig åt det som ger liksom kortvarig lust. Att man just känner sig bättre i onaniskovet i jämförelse med när man ska göra de här viktiga sakerna. Man skjuter på obehaget liksom.
Mm.
Jättesmart strategi på kort sikt. På lång sikt, inte lika bra.
Mm.
För jag menar, de här viktiga sakerna kommer ju behöva göras någon gång förr eller senare. Och det här gör vi ju allihopa. Alltså jag sitter just nu med ett bokmanus som jag gärna skjuter på lite för länge för att jag tycker att det är jobbigt. Och för att vissa kommentarer från redaktören gör att jag känner, skit i det här. Mm. Och så gör jag annat som jag tycker är roligare just nu.
Ja, jag tänker att vissa kanske då tar en öl med en kompis.
Absolut.
Det känns ändå som något lite mer repetitivt och mer tvångsmässigt än vad en vanlig prokrastinering. Eller?
Det beror ju på. Jag tänker att det kan ju vara så att just det här onanibeteendet är lättillgängligt för den här personen. Mm. Att det just är så här, jag behöver ju verkligen ingenting annat än ja, mina händer ifall man använder dem i samband med onani eller någon leksak. Och att det därför är liksom the easy way out så att säga.
Ja precis, man behöver inte ens flytta på sig.
Nej, om man inte vill variera plats då. Man skulle också kunna se frågeställarens problematik eller utmaning i det här är ju också att kanske hantera någon form av ångest. Då är ju onani också jätteeffektivt. Delvis är det ju snabbt och enkelt att ta till. Det är också skönt. Och att man får någon form av kortsiktig ångestlindring.
Mm. Men är det här sex eller är det mer tvång?
Ja,
med tanke på att personen har svårt att komma med en partner.
Annan person.
Ja, precis.
Från mitt perspektiv så tolkar jag det mer det här som en fråga om kontroll.
Mm.
Just att man har en kontroll som man har kontroll över när man är på egen hand. Men kontrollen i relation till annan går förlorad, tolkar man det som. Att man kanske har svårigheter att ge sig hän i relation till en annan människa. Och därför får svårare att få orgasm med en annan person.
Jag har hört om folk som har på något sätt lite liknande. Fast då det inte har handlat om onani. Utan då det har handlat om till exempel träning.
Ja.
Att man liksom tar en väldigt stark kontroll över kroppen genom att lära sig. Ja, men man lär sig att bli stark, man lär sig att kontrollera sina rörelser och kroppen.
Mm.
Men som har jättesvårt inom det sexuella och kontakten till en annan person.
Och det är egentligen samma psykologi kanske också i relation till ätstörningar. Att här, men jag har svårt att kontrollera saker i min omvärld, men mig själv och mitt ätande kan jag kontrollera. Och det är ju lite samma psykologi här. Att jag med mina händer på mitt kön och det som man onanerar, det kan jag kontrollera. Men sen en annan person som jag ska relatera till, vars lust och kropp jag ska relatera till, som också sen ska relatera tillbaka till mig, så blir det ju en kontrollförlust i det. Och det är ju det som många tycker om i relation till sex, att ge sig hän i relation till någon annan, men andra tycker att det är svårare. Sen kan man ju fortfarande ha en önskan om att få vara där och ge sig hän och släppa kontrollen, men att liksom ens invanda mönster är lite svårt att bryta. Min insikt i första steget. Så jag tänker när frågeställaren verkar ha mycket självinsikt och kunna tänka om sin situation. Och det är alltid en fördel i de här sammanhangen för att kunna få till någon form av förändring om man önskar. Nu skriver ju henne att det inte är så mycket lidande i det här utan mer finns en nyfikenhet på vad det här kan bero på.
Men tänker du att det kan påverka sexlivet då eller har det med varandra att göra överhuvudtaget?
Jo, men det kan det ju.
Ja.
Allt påverkar ju sexlivet i olika nivåer.
Precis.
Men i vilken nivå är svårt att veta just utifrån den här frågan. Men allt vi gör påverkar sexlivet. Men gud, vad är det jag säger, Nicky? Vi gör om. Fråga nummer 4.
Hur pratar man om sex med sin partner när ämnet blivit som elefanten inom citationstecken i rummet?
Vad ploppar du för spontant svar hos dig, Nicky, på frågan?
på ett sätt så är det ju lite en generell fråga. Man kan ju ställa sig frågan varför det har blivit elefanten i rummet, när det blev det, om det handlade om efter den första tiden med intensiv sex. Efter ett tag brukar ju folk få lite olika sexlust, om det var då det blev jobbigt att prata om det.
Mm.
Och vad man har för kommunikation i övrigt.
Ja, för det där är ju en jätteviktig lärdom just där. Hur pratar ni om svårare saker i andra avseenden som inte är sexuella? För där kan man få hur mycket kunskap som helst. Att ja. Hur gör ni när något annat som ni kanske är i konflikt kring? Hur pratar ni då?
Och är den elefanten i rummet för att ni inte längre har sex? Eller är det att det bara sker på någons villkor?
Precis.
Eller att det inte utvecklas på rätt sätt?
Ja.
Det finns väldigt många aspekter av det som det skulle kunna vara. Men vi kan ju utgå från då att de kanske har ett väldigt minskat sexliv då, om vi nu ska välja någon vinkel.
Ja, det här pratade jag ju med Malin Drevstam om tidigare i säsongen. Avsnittet som heter Hur pratar jag sex med min partner, som är podcastens andra avsnitt om man vill fördjupa sig lite mer. Ett råd är ju att ta upp det med partnern förstås.
Mm.
Många, jag vet inte, tappar räkningen på antalet personer som säger att men det är så svårt att ta upp den här frågan för att det är jobbigt.
Men om man ändå har en djup relation med personen,
ja.
Det är ju massa saker i livet som är jobbiga.
Ja. För livet kan
är
vara
ju
jobbigt.
Och om det inte är, om allt annat flyter, då får man ju bara säga grattis. Men,
ja, eller
hur? Men lägg det på bordet. Lägg elefanten på bordet. Inte som i att varför ligger vi aldrig längre? Eller varför är du så dålig på att få erektion? Det tänker jag kanske inte att frågeställaren skulle göra. Eller,
vet du, anar inte hur många som gör det så.
Är det så?
Ja.
Tänder inte du på mig längre? Utan kanske ska vi prata om vårt sexliv?
Ja. Man kan till och med göra ett litet konstaterande innan. Så här, jag har ett tema här som jag skulle vilja prata med dig. Som jag tycker att det är jobbigt. Men för vår relations skull så skulle jag vilja att vi pratar om det. Jag vill prata om hur vi ligger med varandra. Att liksom konfrontera elefanten i rummet. Och jag menar, det är en metafor just som visar att så här, ni båda någonstans är medveten om att det här är just en stor fråga som är viktig för er båda.
Eller om ni är lite, nu, det här kan ju verkligen slå fel, men jag tänker att om ni är lite lekfulla med varandra, varför inte göra en liten box med olika ämnen som ni ska diskutera för att bara så här lära känna varandra på nytt? Och så kan en av de lapparna vara sex, någon kan vara onani, någon kan vara
matlådor,
eller bara semester,
framtiden. Variera intensiteten i det.
Varva lättsamma och svårare ämnen. Döden.
Nu prickar hon rätt min känsliga tema som jag tycker är svårt att prata om. Det är inte för inte att alla de här liksom frågelekarna någonstans har gjort succé, som jag tänker att du tar inspiration av. Just alla de här, så här, ställ de här 36 frågorna så blir ni kära i varandra. Som att det skulle vara så enkelt. Men att kommunikationen och samtalen någonstans också är en form av intimitet. Att intimitet inte bara behöver vara liksom vaginala penetrerande samlag, utan att det kan vara mycket, mycket mer.
Ja, och sen också precis som att sexlivet ofta flyter ganska lätt från början. Precis som kommunikationen, det hänger ju samman allting.
Ja.
Och att efterhand så kan det ju också bli att man pratar om samma saker. Man pratar om jobb, man säger hur har du haft det på jobbet? Jo men bra, eller ja det var lite tråkigt.
Mm.
Eller man pratar om barnen eller man sådär. Så det kan ändå vara bra att peta in lite nya frågor. Och det kan ju göra att man väcker någon typ av lust till sex eller intimitet. Eller bara hångla.
Mm. Många av er som har skickat in frågor handlar just om det här. I lite olika formuleringar förstås. Men också så här, men en har mer lust än den andra. En har slutat ta initiativ. Men jag menar, alla de här spörsmålen har ju det gemensamt. Det är ju att de behöver prata på ett annat sätt, på ett tydligare sätt.
Ja, jag tänker att allting behöver ju pratas om vid förändringar. Om man märker att någon slutar prata om en viss sak.
Mm.
Man själv kanske slutar ta initiativ till sex. Ja, nu är det så här. Kan vi bara diskutera lite om det? Man behöver inte ha ett svar.
Nej.
Och man behöver inte komma fram till någonting heller. Jag tror bara liksom att lyfta upp det i ljuset och säga okej, okay, vi har mindre sex nu än vad vi hade i början. Båda kanske är nöjda med det. Eller
inte.
Har du något nytt du skulle vilja testa? Eller
men jag tänker att det är inte för intet att just avsnittet med Malin Drevstam om hur man pratar sex med sin partner är det mest lyssnade på hela säsongen. Och det speglar också frågan när vi fick in till det här avsnittet.
Mm.
Alltså att många saknar någon form av redskap att prata om det.
Jo, men det är väl därför också folk går i terapi. Man ställer ju frågor som folk i världen har ställt förut. Men det är ju alltid personligt.
Alltid. Fråga 5. Vi har bestämt att vi ligger på söndagar. Är det vettigt att göra så? Det funkar i och för sig för oss.
Ja, allt som funkar, funkar väl, tänker jag.
Tänker jag med. Grattis. Grattis. Fortsätt.
Byt dag om du slutar passa. Lägg till en till dag om ni vill ha mer sex.
Det är podden för dig som tycker om att... Vad fan har jag skrivit här?
Ja, jag frågar på nu här.
Ja,
bara.
Kör!
Är det bara jag som tycker att oralsex är mycket mer intimt och blottande än penetrationssex?
Nej.
Nej, är det korta svaret.
Det finns folk som gillar det. Det finns folk som inte gillar det.
Ja, och allt däremellan.
Ja, men det är klart det är intimt. Det smakar ju annorlunda än något annat på kroppen, får man väl ändå säga.
Ja, och jag tänker också att när man har någons genitalier så nära ansiktet, som man ju inte har hela tiden.
Nej, eller, det är ju tur ändå.
Ja, vi har lite andra saker att göra än titta på folks kön. Ja, i och för sig gynekologer och så. Men jag tänker att det blir ju...
Slicka inte om du är gynekolog.
Nej, absolut inte. Nej. Eller ja, inte på jobbet. Men att det är intimt att ha någons könsorgan så nära ansiktet. För det är en intim sfär. Alltså nära ögon, man ser väldigt noga. Nära näsan, man doftar. Nära munnen, man smakar och man hör.
Och alltså att personen som ligger mellan ens ben är så långt bort från en. Det gör att man är väldigt sårbar där uppe. Och att det är tomt.
Men det, jag tänker att det också frågeställaren benämner också det som blottande. Ja, men det, för att det är det.
Ja,
och vissa gillar det och vissa gör det inte.
Det är ju lite som att personen kanske känns mer som ett redskap när man inte känner personen nära en. Och det kan ju vara jätteupphetsande, men det kan ju också vara obehagligt. Ja. Men ett tips kan ju vara om man ändå vill ha oralsex. Det är till exempel att man lägger en filt över huvudet på sig eller på den som är där nere.
Ja.
En tunn då som man inte sätter sig ihjäl.
Ja,
för att ibland kan det kännas jobbigt om någon går ner på en att ens egna ansiktsuttryck kan bli så tydlig att det kan kännas väldigt blottande. Så täck dig själv lite. Om du vill. Eller lägga en kudde mellan.
Och sen handlar det om ifall man liksom ändå har ett sug av att ha oralsex. Är ju att liksom det som vi terapeuter också kallar för exponera sig lite lagom för det eventuella obehaget. För att sen liksom öka på. Och så kommer obehaget också till slut reduceras. Om man har en vilja att det inte ska vara så.
Men också, viktig sak. Man måste inte ha oralsex. Man måste inte som heterosexuell kvinna ha penetrativ sex. Eller man för den delen. Men man måste liksom ingenting.
Och sen kan man prova igen om det är roligare om en vecka eller tre.
Precis.
Who knows? Oj, hur är det nu? Bra.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Men jag ställer den här frågan till dig också, för det handlar om dig.
Handlar den om mig?
Nej.
Hoppas.
Fråga nummer någonting. ADHD hos kvinnor och sexualitet. Det finns ju knappt någon forskning på det här förstås. Men vad säger vi om det? Du har ju ADHD. Du
har
ju varit
ju det. Jag kan ju bara
och du är kvinna.
På mig själv. Det som är vanligt när man har ADHD, det är ju att man har svårt med fokus. Eller att man har väldigt bra med fokus, som hyperfokus till exempel. Och där kan det ju vara svårt, till exempel i början av en relation, kan jag uppleva att jag har väldigt lätt för fokus. Och sen så kan det bli svårare när det blir mer nyanser i relationen. Ja, men jag tror alla känner igen att hjärnan kan sväva iväg. Men den kan ju sväva iväg i en jäkla fart när det kommer till ADHD.
Ja, som en flerfilig motorväg har jag hört.
Och sen olika typer av psykofarmaka man eventuellt tar.
Verkligen.
Kan verkligen påverka jag är ju bra på att säga privata saker, så det kan jag lika gärna säga. Första gången som jag testade en ny antidepressiv medicin, jag brukar ha väldigt lätt att komma. Det var som att bara, men det händer ju ingenting.
Nej.
Det händer ju ingenting. Så bara, nej, nu jäklar, nu lägger jag ner allting här, nu ska jag bara se till att komma. Mm. Och efter typ 45 minuter kom det något som var som en liten musprutt. Liksom.
Mm.
Det var inte spännande. Och jag vet andra som tar antidepressiv medicin som har tappat sexualiteten helt. För mig var det en invändningsprocess. Och det blev bättre sen. Men alla typer av medicin kan ju ha påverkan.
Ja, det är ju något man också märker när läkare förskriver. Det behöver inte bara vara SSRI-preparat eller antidepressiva.
Nej.
Utan det är ju medicin generellt sett. Att man lite glömmer bort sexualitetsdelen och eventuella biverkningar på det. Och just kopplat till antidepp så har man ju förstås forskat på det och märker ju att lusten blir något neråt, alltså blir förändrad åt det negativa hållet. Men det finns faktiskt också de som får en ökad lust av SSRI-preparat just för att depressiviteten eller nedstämdheten som var så otroligt intensiv innan
precis, det
minskar.
Gör ju inte heller än så.
Väldigt sällan.
Men även liksom ADHD-medicin, om man då också tar SSRI-preparat, det vill säga antidepressiva eller lugnande eller sådär, så riskerar jag att man blir väldigt muntorr. Och blir man muntorr så kan ju annat också torka. Så mitt eviga tips, använd glidmedel. Och inte bara när det kommer till penetration.
Nej, normalisera glidmedel.
Ja, verkligen. Det är toppen.
Nu, trailer på riktigt. Puss, puss. Jag tar inte bort det här för jag vet att du njuter av att höra sånt här snusk.
Då är det fråga nummer någonting.
Bing!
Partner med erektil dysfunktion. Hur ska man tänka? Tar mycket energi från relationen, tyvärr.
Och det här är ju en som vi avläser som kvinna som har ställt frågan. Så vi har en heterosexuell kontext här. Erektil dysfunktion, det är ju det fina diagnosordet för att man har svårt att få
fukten
eller behålla stånd. Och det här är ju en supervanlig grej bland oss som har kuk. Att det händer att erektionen inte är som man önskar. Antingen att det sker någon gång i livet generellt sett eller så händer det lite mer frekvent. Och det är förstås påfrestande att det händer för den som det händer.
Mm.
Men det kan ju också skapa reaktioner hos den man ligger med. Att det just blir en känsla av besvikelse. Att nu kan inte vi ha det sexet som jag hade tänkt mig att vi skulle ha. Jag som älskar penetrationssex eller jag som älskar att ge oralsex till ett hårt kön. Frågeställaren säger, hur ska jag tänka? Jag tänker att du egentligen först kanske ska känna. Vad är det för känsla som uppstår hos mig när det inte blir som jag är önskat. För att erkänna och ta ansvar för sin egen hälsa också.
Ja, och jag tänker så här, har han sökt hjälp för det här? Har det med stress att göra eller är det medicinskt? För jag tänker, det finns ju hjälp att få på olika sätt.
Verkligen.
Men sen så som vi nämnde innan, man måste heller inte ha penetrativt sex. Och pressen kring penetrativt sex från båda hållen kan ju också inte det var så bra för sexlivet.
Alltså den absoluta majoriteten av de av oss som har fått erektionssvikt någon gång så är ju absoluta majoriteten av tillfällena är ju av psykisk press.
Mm.
Att liksom stresshormonerna slutar kåthetshormonerna och på så sätt så blir det också svårare att bibehålla en erektion. Så många gånger är det ju en psykologisk grej. Just att man har svårt att slappna av, svårt att vara i nuet, svårt att hålla fokus som ju gör att erektionen försvinner.
Och om ni inte har gjort det så kan ni ju prata om att för att dämpa hans press och kanske för att hjälpa din tillfredsställelse så kan ni ju köpa kanske olika typer av storlekar på dildos eller i alla fall testa en som ni kan använda tillsammans och sen fokusera på det som funkar i sexlivet.
Precis.
Utan erektion.
Ja.
För att bara för att man inte får erektion betyder det ju inte att man inte tycker att det är skönt.
Nej.
Så att det går ju att ha sex på massa andra sätt. Och vill man ha någonting i sig, då kan du ju, finns ju ett helt smorgasbord av sizes och vibrationer.
Verkligen.
Och storlekar. Och det behöver inte vara en konkurrens.
Nej.
Det kan vara bara ett tillägg som kanske gör i förlängningen att han blir mindre stressad ifall det är det som det beror på.
Du nämnde ju tidigare också att man kanske inte så här skäller ut sin partner som inte får erektion. Men det har jag hört många, många gånger med personer som har erektil dysfunktion eller svårt att få stånd som kommer och berätta om sina partner som faktiskt skäller ut dem när det inte går.
Byt partner, säger jag då.
Det säger ju något om relationen, tänker jag. Att man också blir utskälld, då blir man inte heller liksom hårdare av alla gånger ifall man inte har det med en sån här submissiv sida då kanske, men det är ju inte det vi riktigt pratar om generellt.
Och bara en suck kan ju också vara väldigt så
aggressiv, eller att man vänder ryggen eller att man går därifrån eller bara liksom
hepp, då får jag väl göra
tyst
det själv då? Eller
ja,
något.
Och det skulle man i och för sig kunna göra.
Absolut,
men då får man prata om det på ett annat sätt.
Sen tänker jag att som partner, om man har en partner som har egentligen någon form av sexuell svårighet, oavsett om det är erektionsvikt eller om man har genitala smärter eller liksom svårt med lust, så handlar det ju mycket om att försöka skapa någon form av trygghet. Precis. I alla fall i en tvåsamhet då.
Vad kan jag göra för att underlätta för dig? Hur kan vi göra det tillsammans? Vad behöver du från mig?
Och jag behöver det här av dig.
Precis.
Att man, och det är därför jag och mina sexologkollegor också så här tjötar oss blå i ansiktet om att sex är mycket mer än liksom penis i slida praktiker ifall det är en heterosexuell.
Visar du här med fingrarna hur det går till?
Ja, men jag tänker få visa det på annat vis sen. Ja, men att penisen ska in i slidan. Mm. Att det liksom finns andra sätt att också ge och få njutning. Och ju tidigare desto bättre man förstår det här, ju längre i livet kommer vi också kunna ha sex. Med tanke på att våra kroppar också med stigande ålder ändras. Och erektions- och lubrikations, alltså det våta i slidan som utsändas för många som är upphetsade, förändras. Och om vi då breddar perspektiven på vad sex kan vara, så kommer vi också kunna ha sex längre under livet.
Men vad fucking fan, jävla arselhål.
Okej, då har vi en till fråga.
Bing!
Bing! Blir onanisugen, inom parentes, klitorisstimulans, och kommer jättesnabbt och skönare när jag är kissnödig? Är jag ensam om det? Varför är det så? Nej, vill jag säga. Du är absolut inte ensam om det. Nej. När man är kissnödig så kommer ju också kissblåsen åt klitoris på insidan.
Ja.
Det handlar ju också om att till exempel om man är på väg att nå fontänorgasm, då kan det kännas som att man är kissnödig.
Absolut.
Men att det inte är det som händer, det är helt annan typ av vätska som kommer då. Ska jag säga att man kissar inte på sig.
Nej, det är lite urin i, men det är ju inte som att man, det är rent och skärt urin, utan det är ju sockerlösning av olika slag.
Körtlar. Yes. Och det kan vara kul. Men det jag tror många också tror att när de har sex, till exempel med fingerpenetration eller liknande, och de tror att de blir kissnödiga, så är det någonting annat. Mm. Men också, självklart, det trycker på.
Ja, och det är när urinblåsan är fylld så trycker det ju liksom mot klitorisvävnaden, så det är ju inte så konstigt att också känna lite härligt. Det finns ju en diskussion kopplat också till det här med G-punkten exempelvis, att det har ju varit en väl debatterad grej de senaste åren, just ifall det är en punkt eller inte. Man brukar ju prata om att man stoppar in ett finger i slidan och så gör man lite så här komsi. Där uppe ska då den här eventuella G-punkten finnas.
Precis.
Men vad nyare forskning just visar är ju inte att det är en punkt, utan att det är ett område. Man brukar förkorta det som CUV eller SUV-komplexet. CUV.
Jaha. Okej då, men det var nära.
Det var nära. Men att man pratade om området där klitoris, urinröret och själva vaginan liksom någonstans möts. Så att det där området är skönt att bli stimulerad på. Vilket ju förklarar sig i hur klitorisvävnaden också förklaras. Som man tänker att det historiskt sett ju har varit den lilla ärtan bara som syns. Alltså själva klitorisollonet som man ser från utsidan. Men klitoris är ju mycket större.
Och det här måste vi prata om. För att du sa i något avsnitt att folk tror att klitoris är så himla liten.
Ja.
Och då skrev jag som en liten anteckning. Hur stor är klitoris?
Hela klitorisen är ju ungefär strax under en decimeter, allt som allt. Och då ser man hela klitorisollonet, det är det man ser från utsidan. Och sen har klitoris också fyra skänklar som ju liksom klär in själva slidöppningen.
Det ser ut lite som en sån här pinne som man använder för att leta efter vatten.
Alltså nu var det länge sedan jag var scout alltså.
Nej, jag har inte varit det. Men en pinne med två grenar på.
Ja,
och sen så är det två ytterligare till i mitten. Googla om ni inte vet. Det är intressant. Men storleken visste jag faktiskt inte riktigt.
Nej, den är mycket större än vad man tror. Och det här är ju ganska färsk kunskap. Jag tror det var någonstans liksom på 90-talet man förstod att klitoris var så pass stor än vad den faktiskt är. För annars har man ju tänkt sig att det är den där lilla ärtan, klitorisollonet, som man ofta benämner som en ärta. Det tänker jag också är någon form av nedvärdering av fantastiska vävnader.
Intressant när forskare och män då äntligen börjar intressera sig lite för kvinnokönet. Ja. Bättre sent än aldrig, så att säga.
Så att säga.
Ah, nej, klipp bort det där, Dicke.
Hej Kalle, jag undrar varför sexlivet är så viktigt egentligen i en parrelation.
Det här är ju en jättebra fråga. Det känns som att det liksom ringar in denna första säsong.
Eller hur? Sex för vissa är jätteviktigt, för andra inte är lika viktigt. Men jag tänker att sexualitet ju inte bara heller är just att göra själva sexet. När jag jobbar med sexologisk psykoterapi så involverar jag ju många fler delar än bara praktiken i sexet, utan också hur man känner, hur man mår generellt sett. Vad man går för tankar och fantasier om saker och ting, att det är också en jätteviktig del. i sexualiteten och i relationen. Det är ett stort möte som händer när man har sex, men också när man delar med sig av intima tankar och funderingar och känslor med andra.
Just i början av en relation så kan det ju för många vara ett sätt att skapa intimitet. Klart att det är intimt, men också en annan typ av intimitet. Tillit och, vad ska man säga, sårbarhet inför varandra.
Mm.
Men jag menar, det finns också personer som är asexuella och aromantiska och lever fullgoda liv utan sex.
Ja.
Och även folk som bara helt enkelt inte
vill.
Nej, och i perioder inte har lust, och det är helt okej. Men då kan det vara bra att prata om det.
Vi lär oss ju också sexualitet på en rad olika sätt. Och vi lär oss det ju ofta också att det är någonting som ska finnas i en parrelation. Och man kan ju tycka att det är hycklande att jag nu så här, efter snart 12 avsnitt av den här podden säger att ja, men sex kan ibland också vara lite överreklamerat. Att så här, man måste inte ha sex för sakens skull. Du säger också en jätteviktig komponent här är också att lusten till sex i en parrelation varierar ju också över tid. Kommer och går. Alltså jag menar, är man jättestressad, har massa deadlines på jobbet, man kanske ska lämna in 4 tentor samtidigt och man har 3 barn under 10, som en annan frågeställare jag hade idag, så är det klart att lusten inte blir högre av det. Och det är också helt okej att pausa det. Men jag brukar ju också tipsa då om när man märker att man inte har så mycket kontakt med sin lust, att också vara transparent i det. Att just nu är det en pressad situation för mig, så jag kommer inte vara lika sugen.
Eller just nu är jag bara inte så sugen.
Ja, man behöver inte alltid förklara det eller försvara sina känslor. Men det beror ju helt på vilken relation man har förstås och vilken vana man har att prata om känslor och upplevelser. Men är du som lyssnar också kanske i startgroparna i en ny relation, starta redan nu traditionen att prata.
Ja, men precis. Och sexlivet, på något sätt så handlar det ju inte bara om sex. Alltså jag tänker att sex som fenomen, alltså med tanke på all katastrofal skit som det finns där ute, som är så här 10 sätt att få honom att tända på dig.
Ja.
På det sättet så är det ju överreklamerat av prutt som finns där ute. Men däremot så, för mig är intimitet viktigare än sex. Om man har en period där man inte orkar, är stressad, att man ändå tar tid med att ta i varandra eller vara nära och bekräfta varandra och prata med varandra. Just av den anledningen så är det också viktigt att ha en öppen dialog med sin partner i den mån det är möjligt. Som vi sa innan, skeda i soffan eller bara ha handen på någons knä medan man ser en film. Alltså,
många bäckar små, vet du.
Precis. Det var någon frågade med Malin Drevstam.
Ja.
Som jag tänkte på, att för hon hade hört 2 bögar som hon hade haft i terapi som inte förstod varför ett barn skulle ha en påverkan på deras relation.
Ja.
Och det jag tänkte där är ju att i deras fall så är det ju i alla fall inte, oavsett, någon som har burit barnet.
Nej.
Och att bära ett barn är ju en chock för kroppen som man behöver återhämta sig från, oavsett om du har haft en jättebra förlossning.
Ja.
Men också en mental breakdown, vilket det självklart är om man är 2 nyblivna pappor också. Men den kombinationen gör ju också att det kan vara svårt att starta upp igen. Och i de fallen så tänker jag att det kan vara bra att inte bara, okej, nu har vi inte rört så mycket vid varandra, nu sätter jag på mig en strap-on här om man är lesbisk. Utan att man börjar med att öva upp intimiteten.
Mm. Alltså precis som du är inne på och som jag också vill klargöra, att jag menar, kommunikation är ju inte något som bara kommer naturligt, utan det är ju en social färdighet som man måste öva på.
Mm.
Och jag tipsar ju alltid människor som går in i relationer, oavsett om det är privat eller professionellt, att så här, öva på kommunikationen snabbt.
Mm.
Både när det kommer till liksom lättsamma saker, men också det svårare som sex ibland kan vara. För då blir ju också de här svårare ämnen lättare sen i framtiden att också närma sig.
Ja, det är också en så märklig grej som man har för sig, att till exempel frågar ens vänner eller dig eller min podd att vad tänker han eller hon, istället för att fråga personen vad den tänker.
Så. Hur ska jag lösa
vad menar hen när den säger så här eller när den gör så här? Det är bara så här, fråga.
Japp.
Prata med den som du står närmast.
Våga fråga.
Mm.
Då ska vi se. Lava, lava, lava.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Men vet du, det har ju också ställts en rad olika frågor här under våren.
Ja.
Det har ju ställt så pass många frågor att du och jag och Acast har ju bestämt oss att vi kör en säsong till.
Ja!
Vi kommer 12 avsnitt till av Hur är det med sexlivet med mig, Kalle Norvald, och klippt och medproducerat av dig, Micke Yrra.
Ja.
Så lätt kan det också gå att fatta lustfyllda beslut. Så vi kommer höras igen när hösten närmar sig. Så tutar vi och kör lite till för att komma närmare något form av svar hur det är med sexlivet.
Och har ni något önskemål om vem ni tycker ska gästa eller något specifikt ämne ni vill ta upp eller en fråga ni vill ställa, så mejla det till hurardetmedsexlivet@gmail.com
eller skriv till mig på Instagram på sexolog Kalle Norvald.
Och ännu hellre, läs in en fråga själv så slipper vi hitta folk som läser
Det är roligare om ni faktiskt är med.
Precis,
ännu mer
än vad ni är. Det lovar vi.
Men vet ni, jag har faktiskt lite mer att säga. Så under sommaren här så kommer vi varje vecka fortsätta släppa något kortare avsnitt av Hur är det med sexlivet? Där jag tar chansen att få djupdyka lite i vissa typer av sexologiska spörsmål som jag har märkt flyger upp lite på kartan kring vad ni vill veta. Jag vill passa på att tacka er alla som har lyssnat under den här första säsongen av podden. Tusen tack till alla er som har skickat in frågor. De är guld värda och kommer ligga som inspiration också till höstens program. Ta hand om er, puss och kram, och vi ses och hörs.
Och tack för att jag fick vara med, Kalle. Det var
tack
roligt.
Att du ville vara med, Vicky. Det var roligt. Puss.
Podden produceras av Kalle Norvald och Nicky Yrla. Musik och ljudmix av mig, Nicky Yrla.